Tänk dig en sjö.
Jag tänker på en sjö.
Och i den här sjön så är det näckrosor.
Mm-hmm.
Och för varje dag som går blir det dubbelt så många näckrosor som dagen innan. Efter 48 dagar är sjön full med näckrosor. Efter hur många dagar är den halvfull?
47.
Stämmer.
Ja, du såg väldigt sådär.
Och satt du som lyssnare och tänkte 24, så är du i princip som alla andra som svarar på den här frågan. Tänkande i system 1, där vi snabbt svarar på frågor och ting som känns logiskt. Det du gjorde nu var att koppla in system 2.
Ja, okej.
Och det kommer det här
avsnittet. Gillar matematik också.
Ja, det här kommer det här avsnittet handla om. Häng med. What the fuck are we doing out here? I ask you, what in the fuck are we doing here? So what's the big fucking deal? What the fuck are we doing out here? I ask you, what in the fuck are we doing here? Ledarskapsskolan är tillbaka. Efter en väldigt lång paus.
Det har varit en paus kan vi säga.
Vilket är märkligt. Jag har så mycket sådana grejer och jag håller mycket sådana utbildningar och föreläsningar. Så att, och det var det jag tänkte halva podden skulle handla om. Men vi har kört mycket annat. Men så har det kommit in ganska mycket mejl och väldigt många frågat. Sen när kommer nästa ledarskapsskolan? Så här, nu
är den här.
Ja. Och det här kommer bli flera avsnitt på ett visst tema. De antagligen redan är avslöjat i titeln på avsnittet av omslagsbilden som du antagligen redan har klickat på.
Vi kan också välja att skriva hemligt tema ledarskapsskolan.
Det skulle vi kunna, men det har vi inte gjort med högsta sannolikhet.
Nej,
det
tror jag heller.
För att fler än bara våra vanliga lyssnare ska hitta till podden här. Men vi ska prata lite kognition, vi ska prata lite stik, vi ska prata egodeplation, vi ska prata Lady Macbeth-effekten.
Alltså du säger väldigt mycket grejer inte jag förstår.
Nej, och det gjorde inte jag heller kan jag säga. Vi ska prata tänkande och hur vi kan utveckla vårt tänkande. Och till grunden till det här så tänker jag att vi någonstans ska utgå ifrån Daniel Kahneman som jag har nämnt många gånger i den här podden och hans bok Tänka snabbt. Och långsamt. Nu läser jag lite fel, men tänka snabbt och långsamt. Och den ska utgå från att det är en extremt bra sammanställning tycker jag av extremt mycket forskning. Bland annat från Daniel Kahneman själv, men även från många andra där till. Kring teorier, kring tänkande. Vad är det som får oss att fatta beslut? Hur påverkas vi beslut? Vi har ju tidigare släppt 3 avsnitt om påverkan. Och då använt lite Robert Cialdini som grund, även om det inte är han som har tagit fram all forskning. Det blir likadant, fast på ämnet tänkande. Det här är någonting som jag brukar slänga in i förhandlarutbildningar som jag håller för att få oss att förstå när gör vi tankevurpor, när gör vi statistiska snedvridningar, när missuppfattar vi saker och ting. Och ihop med non-violent communication så skulle jag säga att det är de här sakerna som gör oss till riktigt, riktigt bra förhandlare. Och det kanske inte alltid är det som deltagare förväntar sig när de går en förhandlarutbildning som jag håller. Utan man kommer dit och tänker att kanske man ska lära sig de här hårda teknikerna och lite sådär. Och så handlar det väldigt mycket om att hålla ett schysst samtalsklimat och kunna tänka på saker och ting på ett bra sätt. För det var nog inte den bilden jag själv hade om förhandlingar från början när jag kom igång med massa förhandlingar. Och i studien idag för er som är nya lyssnare så har vi mig, Isak Ekblom, som är förtroendevald inom IF Metall. Och det råkar du också vara, Jim Tellefstad, som sitter mitt emot mig. Vi håller i mängder av olika utbildningar. Vi har också Sebastian, numera Tob, som inte är med i rummet idag, men som kommer att vara med, som är folkhögskolelärare.
För att rätta förtroendeval.
Han är förtroendeval idag i ja. Lärarna. Sveriges lärare, vad heter de nu?
Sveriges lärare.
Sveriges lärare. Det är vi i podden. Och temat på det här, bakgrunden till det här, det är mängder med förhandlarutbildningar och ledarskapskurser, utbildningar, föreläsningar som jag har haft. Vi försöker koka ihop allt det här nu till hur tar vi upp det på ett bra sätt i poddformat. Ibland är det svårt när det kommer till retorik och kroppsspråk och sådana saker för att det är svårt att förmedla i eten. Så här, man behöver ha bild för att kunna se.
Eller kunna visa själv.
Men det här är ett tema som jag vet funkar väldigt bra även ljudmässigt. Så vi kommer egentligen att lite utgå ifrån boken, tänka snabbt och långsamt. Sen kommer vi sväva iväg och vi kommer göra mycket anpassningar. Från den här boken till facklig verksamhet. Så tips till dig är att lyssna eller köpa boken också. Inte för att vi gör reklam så. Nu blev det ju ändå lite dumt. Det är väl inte reklam vi gör.
Det är en källa.
En källa mer. Författaren av den här boken i alla fall, Danny Kahneman, som är en israelisk-amerikansk psykolog. Född 1934. 2002 så belönades han med Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Och det var framförallt då för hans arbete om psykologi kopplat till ekonomi. Och här kan vi hämta hem hur mycket som helst i bara beslutsfattande och tänkande allmän. Och han har varit aktiv i University of Carolina och dessutom hedersprofessor Princeton University i USA. Så det är lite hans bakgrund sådär. Men det är så att mycket av den forskning han skriver om är inte bara han själv som har gjort, utan det är, vi kommer hänvisa till en mängd olika referenser i det här avsnittet så där, som jag tycker man faktiskt ska titta vidare på. För jag tycker jättemycket av den här forskningen är superintressant när man går in i djupdyken och faktiskt förstår hur tar vi beslut och hur tänker vi statistiskt, hur tänker vi matematiskt. För det som den kan använda på är att vi är inte så himla egentligen logiska när det kommer till matematiska beslut. Vi är ganska dåliga på att tänka matematiskt. Även om vi behärskar matte, blir duktiga på matte, så faller det sig inte naturligt för oss som art liksom, att tänka matttermer. Vad tänker du när jag säger så, Jim? Det är lite skeptisk ut här. Du som är duktig på matte.
Jag vet inte. Ja, men det är enkel matte jag så här gillar, men annars så vet jag inte.
För det som är nya brukar vi kalla inför poddens livslevande miniräknare.
det var länge sedan.
Det var länge sedan. Men det hände till och från. Och ett sånt där experiment då för att visa hur vi människor tänker ibland felaktigt statistiskt. En individ har av en granne beskrivits så här. Steve är väldigt blyg och tillbakadragen. Alltid hjälpsam, men föga intresserad av människor eller den verkliga världen. Han är foglig och ordningsam. Har behov av organisation och struktur i sitt liv och är noga med detaljer. Och nu kommer den här frågan från USA, får man tänka sig. Så vi får tänka att vi är i landet USA här. Är det troligtvis så att Steve är bibliotekarie eller tror vi att han är bonde? Vad skulle du svara här, Jim? Han är alltid hjälpsam, men föga intresserad av människor eller den verkliga världen.
Jag skulle säga att han är bibliotekarie här då.
Det är ju det många gör då när man gör undersökningar på det här. För att det känns som en beskrivning av då vad man kanske nu symboliserar som en bibliotekarie. Sen vet jag att när man gör det här i Sverige så är det inte riktigt alla som tänker så. Eftersom genus kan se lite olika ut på arbetsplatser. Och det är kanske inte lika vanligt med manliga bibliotekarier i Sverige. Så att det är inte den stereotypa bilden vi kanske har i Sverige av en bibliotekarie. Men många gör ändå för de här liksom beskrivningar man hör tycker man passar in på sin stereotypa bild av en bibliotekarie. Och det behöver ju inte vara den verkliga bilden utan bara den stereotypa bilden man själv besitter. Och svaret här då menar Daniel Kahneman på att man borde svara bonde rent statistiskt sett. För chansen är ganska liten att de här egenskaperna som själv har påverkat ens yrke så mycket och det går 20 bönder på varje manlig bibliotekarie i USA. Så statistiskt sett så är det bara en av 20 män då av de här två grupperna som skulle jobba på ett bibliotek. Och det här menar han på att vi låter så mycket annat påverka oss i vårt beslutsfattande. Så vi utgår inte från det statistiska utan mer, men jag fick en känsla här av att han var bibliotekarie. Inte så intresserad av den verkliga världen. Då tänker vi lite fiktion, sådär kanske böcker, sagor. Och så är vi iväg och så låter vi våra känslor påverka oss istället för att ta statistiska beslut. Och det kan ju ibland vara rätt, så man behöver inte säga att det alltid är fel. Men det här är någonting som ändå visar på hur människor tänker och tar beslut. Och det är det här avsnitten kommer att handla väldigt mycket om. Så kommer vi titta på olika teorier och olika termer inom psykologin för hur vi tar de här besluten.
Ja, och nu känner jag ju bara en bibliotekarie och han definierar sig som en han.
Mm.
Så det...
och jag känner bara en som definierar sig som kvinna. Så att det är också sånt här som kommer att påverka. Och det här kommer vi också djupdyka lite. Vad är det som egentligen definierar hur vi ser på saker och ting? Och det där är ju genus en jätteviktig fråga som är ganska missuppfattad. Det har vi pratat om innan här på det, men att det begreppet genus är, tycker jag, väldigt missuppfattat för gemene person ute i Sverige som tror att det betyder någonting helt annat än vad det gör. Men det kommer vi glida in på. Ska man ta andra lite sådana här roliga exempel här, så en fråga man har ställt är: tror du att otrohet är vanligare bland politiker eller bland läkare och advokater?
Ställer du den frågan till en politiker?
Ja, nu går den direkt till en politiker, så det här är ju känsligt.
Som också min fästmö är då.
Som också din fästmö är.
Så jag skulle säga att det är läkaradvokater, definitivt.
Ja. Men det man har sett i undersökningen att de flesta säger att jo, men det är mycket vanligare bland politiker, tror folk. För att när man försöker tänka i sin liksom, kunskapsbank så här, och bland sina samlade erfarenheter, det är lite så vi tar beslut. Vi någonstans, det kommer att prata om intuition. Det ska vi prata om. Vad är intuition egentligen? Om vår intuition i det här fallet säger politiker. För det är ju det som någonstans uppmärksammas i tidningen. eller kanske kändisar. Offentliga personer, för det är det som är intressant. Det är ju inte många som hade köpt den här kvällstidningen om det stod så här: Bosse 47, revisor i Bromölla, otrogen mot sin fru. Så hade folk tänkt så här: jaha.
Kanske hade grannar i Bromölla.
Ja, visst. Det hade, och frugan hade ju varit väldigt, väldigt intresserad av det här. Men inte så många andra. Men det är klart att när det är en kändis eller en folkvald politiker, kanske framförallt i ett parti där man utger sig för någon hög moral och sådär liksom, blir det ju lite så. Och då blir det någonstans det som fastnar i våran hjärna. Det är ju det vi kommer ihåg. Och det är det liksom när vi försöker tänka, är det politiker eller läkare som är mest otrogna? Oh, det är klart att det är politiker, tänker man. Jag har ju sett det så många gånger här. Jag vet inte statistiskt varför, men i min hjärna. För den statistiken jag någonstans har sett och kommit ihåg pekar på detta. Jättesvårt. Ett annat experiment här. Tänk på bokstaven K. Är bokstaven K vanligast som första eller tredje bokstav i ett ord?
Svårt att komma på ord som har det som tredje.
Men det är ganska lätt att komma på ord som börjar på bokstaven K.
Ja, det är bra mycket enklare. Jag hade ju sagt första då, för att det är enklare att komma på.
Och nu är ju den här frågan faktiskt egentligen ställd på engelska från början.
Ja.
Och då är svaret att det är mycket lättare att komma på ord som börjar på det, trots att det är vanligare att det kommer som tredje bokstav. Nu vet jag inte om det är så på svenska och jag har inget engagemang för att...
Du kan inte så enkelt sätta dig och leta igenom
för det här. För att om inte AI kan svara på frågan väldigt snabbt, sådär. Men jag tänker inte sätta mig och räkna en ordbok. Men det är också igen, det är ganska svårt att komma på saker som, vilka ord har det som tredje bokstav? Om vi ska ta en annan bokstav, bokstaven B. Men det är ganska lätt att komma på banan, björn. Det tog det slut. Nej, men att komma på ord som börjar på B kontra komma på vilka ord har B som tredje bokstav. Den är jättesvår att plocka fram i minne. Och det här blir ju då svårt för oss att faktiskt ta de här snabba besluten och tänka ut vad är korrekt här. Det här kan man då kalla för tillgänglighetsevrestik. Och evrestik är från grekiskan och betyder egentligen hitta, finna. Jag brukar köra den här lite Leif G.W. Persson brukar ju vara duktig på att säga en kvalificerad gissning. Alltså det är ju inte bara en gissning att man gissar på vad som helst, men man tittar på vad är det jag har tillgängligt i min kunskapsbank och så någonstans drar jag en slutsats från det. Exempelvis här som Daniel Kahneman skriver om. Om man ute till havs ser fåglar kan man anta att land finns i närheten. Baserat på då de tidigare datan man har. Alltså man vet att fåglar håller till vid land och det är så liksom folk till havs har kunnat känna igen att nu närvas land för här ser jag fåglar och lite sånt där. Och det blir ju en kvalificerad gissning, eller då man använder sig av evrestik. Det som man har tillgängligt använder man. Men det kan ju också bli som så här då med tillgänglighetsevrestik att vissa frågor får alldeles för stort utrymme. Saker och ting som vi matas av dagligen. Sebastian har sagt att han ska köra ett avsnitt om det här med påverkan i sociala medier bland annat. Och då kommer vi definitivt komma in på det med tillgänglighetsevrestik. Om vi hela tiden varje dag matas med en viss typ av inlägg, så till slut kommer det ligga där och så kommer man tänka att ja, men så där är det. Och det är därför det kan vara så otroligt viktigt att jobba med genus för att bryta sådana här trender. Att om våran bild är att en chef på ett företag ska alltid vara en man över 60 år, då kommer vi varje gång bli chockade när det är en man på 30 år. Eller en kvinna på 60 år, eller en kvinna på 30 år. Vilket gör att man ibland väljer personer ut efter helt fel egenskaper. Inte efter vad de kan, inte efter deras kvalifikationer, utan efter från ens stereotypa bild av vad det borde vara för individ som sitter där. Det har vi också pratat om när vi har pratat lite om det här med retorik och påverkan, att en sån sak som att vara lång kan göra att man får en chefsroll lättare. För att när vi är små så växer vi upp med föräldrar som oftast är längre än oss själva. Och så kopplar vi någonstans bestämmande ledarskap till längd. Och du skrattar alltid när jag säger så, för det är få som har...
Det är få som har kortare föräldrar.
Ja, i alla fall när man föds.
Ja, precis. Nu får man ju massa fler frågor här bara.
Ja, vad då för något?
Jag undrar ju lite varför behöver de vara på land, fåglarna, överhuvudtaget? Jag tänker att de kan flyta på vattnet och sen flyga upp och plocka mat liksom i havet.
Vissa fåglar kan väl säkert det och hålla sig till havs länge, men kanske inte alla då. De kanske blir lätt uppätna om de ligger och sover på havet liksom och flyter omkring.
Så kan det vara. Det är en risk alltså.
Ja, och så. Det får ni ta i Fuck You Podcast djurspecial som vi kommer släppa till jul, menar jag, någon gång. Något som är väldigt intressant här med, tycker jag, att vi har liksom en benägenhet att bedöma frågornas relativa betydelse utifrån hur ofta eller hur lätt vi minns dem. Alltså saker och ting vi minns mer tycker vi blir viktigare. Så att mediautrymme påverkas genom att vi ser saker oftare i media, så tycker vi frågan blir viktigare. Och det kan vi enkelt se inför ett val. Matas man varje dag på Facebook om kriminalitet och man säger att det är mer kriminalitet idag än någonsin, och så är det det man ser varje dag, så hjälper det liksom inte att gå in och kolla på riktig statistik och se att i princip alla brott minskar i samhället förutom identitetskapning som ökar, för det var väldigt svårt att göra för. Så hjälper inte det att det statistiskt minskar, för det är det vi ser i sociala medier, så är vår bild att det är så. Och det är också den frågan då som vi tycker känns viktigast vid ett val. Och det här kan också jämföras med andra saker inom vår fackföreningsrörelse. Att ämnen som ofta påtalas, ämnen som man ofta pratar om, blir viktigare än de här kanske stora, en avtalsrörelse som bara kommer vart tredje år, som egentligen kanske är den viktigaste frågan för hela fackföreningsrörelsen, kommer kännas mindre viktig än någon liten fråga som lyfts hela tiden. Så därför kan det vara klokt att prata avtalsrörelse, prata val, även under tider då det inte är avtalsrörelse eller valrörelse, för att den ska vara viktig och påminnas om att den ständigt är viktig. Vi försöker prata väldigt mycket om det så fort vi får nyanställda, att vi pratar avtalsrörelse hela tiden, att nu pågår en avtalsrörelse. Om 3 år ska vårt nya kollektivavtal komma in. För det är också en sån här sak som man upplever att de allra flesta säger, åh herregud, motionerna ska vara inlämnade till nästa avtalsrörelse nu. Shit, det är bara en vecka kvar. Man har haft 3 år på sig ibland. 2 år på sig. I värsta fall 1 år på sig. Och ändå kommer folk för sent in med sina motioner. Känner du igen det? Det
kan hända att man har missat att skicka in när man tänkte göra det.
Lite sådär, ja.
Trots att man var färdigskriven kanske.
Och inte lär vi oss av det till nästa gång heller.
Ett halvår. Nej.
Här kan det vara väldigt viktigt att man ibland gör lite övningar för att se hur skevt man ibland uppfattar saker och ting. Och man har gjort experiment, man har låtit forskare, filosofer, nationalekonomer bland annat få göra ganska enkla sådana tankeexperiment som man egentligen statistiskt borde kunna svara rätt på om man verkligen tänkt efter och koppla in system 2 som vi kommer att prata om lite senare. Men när man inte gör det, och när man påminner med folk om att oj vad fel jag hade tankemässigt, då kan man se att folk blir lite mer benägna att ifrågasätta sina tidigare antaganden. Alltså man blir egentligen lite säkrare i sin beslutsfattning när man påminner sig själv om hur ofta vi kan göra de här statistiska snedvridningarna eller heuristiska snedvridningarna. Det vill säga att vi använder tillgänglig information som inte är tillräcklig att fatta våra beslut på det, utan egentligen ha all kunskap vi behöver. Det är också ett sätt att skapa medvetenhet, att prata om de här sakerna. Därför jag tycker det är så otroligt viktigt att man tar upp det, att man påtalar när man själv tänker snett, gärna i grupp, i sin styrelse sådär, så att vi kan lära av varandra också. För jag tror man behöver de här påminnelserna, för att vi har nog alla väldigt mycket fel att göra som vi alltid har gjort, för att det är någonstans det vi kommer ihåg bak i hjärnbalken någonstans liksom sådär, och så låter man det fortgå. Och framförallt när vi pratar kriminalitet i samhället, så tycker jag att det spelar ingen roll hur mycket man pratar med folk om det. Så, jo, men det spelar ingen roll att statistiken ser ut som den gör. Det är inte det som stämmer med verkligheten, för jag ser ju på sociala medier hela tiden. Och så börjar man liksom säga, men om du stänger av sociala medier en månad, hur mycket kommer du se av det då?
Det ska brott. Faktiska brott. Ovanligare att se, som du ser framför dina ögon.
Ja, sen är det en stor tragedi varje gång det händer och när det drabbar någon. Alltså det ska ju inte förringas för det, bara för att man säger att, men det minskat statistiskt sett, så betyder inte det att man ska förringa det som sker. Men exempelvis bilstölder eller bilbränder. Bilbränder tycker jag har stått väldigt mycket om tidningarna. Och jag tror att det idag är bara 10% så mycket bilbränder som det var på 70-80-talet. Men idag så ser du det på så många olika ställen och du matas med det. Och när en nyhet har kommit så är det kanske 10 olika nyhetssajter. Förr köpte du en tidning, läste den tidningen, kanske tittade på Aktuellt. Gick kanske inget utrymme på Aktuellt på kvällen. Men idag så har grannen delat det, någon annan har delat det, någon har kommenterat, och det dyker upp liksom 10-20 gånger på en dag kanske i ditt flöde som du ser. Och då blir våra hjärnor extremt påverkade av det. Och då kan vi liksom glida in på det här med intuition. Och om man någonstans ska förklara begreppet intuition, för det är ett sånt här ord som många slänger sig med. Min intuition, säger jag. Det är nästan vanligt så här kvinnlig intuition. Som att det är skillnad på manlig och kvinnlig intuition och lite sånt där också. Men då finns det en som heter Herbert Simon som jag tycker beskriver det ganska intressant faktiskt. Och det är bland annat för att han har studerat schackspelare. Och inte vilka som helst, utan stormästare i schack. Liksom folk som har vunnit jättemycket inom schack. Och då har han följande citat som jag tycker är bra. Situationen har genererat en signal. Signalen ger yrkespersonen tillgång till information som finns lagrad i minnet. Och denna informationen tillhandahåller svaret. Intuition är detsamma som igenkännande. Varken mer eller mindre. Alltså någonstans känner man medvetet eller omedvetet igen en situation. Plocka fram den informationen man behöver för att ta ett beslut. Och så känns det bra att ta det beslutet. Säger man, med min intuition säger att. När det egentligen kanske handlar om att min utbildningsbakgrund, de erfarenheterna jag har, det jag har varit med om tidigare i livet, leder mig till det här beslutet. Och det tycker jag också är klokt att ha med. För då kan man titta på ett problem. Och så kan man, om man behöver fördjupa sig i det, liksom fundera på, men vad är det för bakgrund jag har? Vad är det för kunskap jag har när jag stött på det här problemet innan? Och varför genererar det i att jag vill lösa situationen på ett visst sätt? Så att man blir lite mer medveten om sina beslut. För det, ibland är det jättebra att ta beslut på intuition och bara gå på känslan. Men det kan också ibland strula till det. Herbert Simon går till och med så här långt att han jämför det med att om en tvååring kollar på en hund och säger vovven, det är ingen som blir jätteförvånad. Oj, har ett barn så här mirakulöst nog lärt sig namnet på någonting, utan det liksom är en förväntan som vi har. Och han menar på att det är exakt samma sak när proffs tar jätteträffsäkra beslut inför någonting, att det är inte konstigare än att den här tvååringen har lärt sig, men det är en erfarenhet, det man har gjort hittills har lärt sig ordet på vovven. Det är inte så mycket konstigare än att schackproffs gör det här riktigt, riktigt smarta draget som gör att de vinner matchen, utan det är samma sak som har hänt i hjärnan liksom. Nu kändes inte den här schackmästaren så status längre.
Ja, han kan säga vovven.
Men det är ett sätt att tänka på intuition som jag tycker ändå är ganska bra med. Så att det handlar om träning. Det handlar om de här 10 000 timmarna man lagt ner på någonting för att lära sig det. Men man blir duktig på det till slut. Och då får vi vad som kallas för intuitionen. Men jag tycker att det är superviktigt att vara väl medveten om, tar jag det här beslutet på intuition eller tar jag det för att det är noga övergrundat? För är det så att vi tar de här besluten i vad man kallar för affektprestik. Alltså man tar ett beslut på, vad ska vi säga, liksom affekt på känslan man har för stunden. För att det är det som känns rätt. Men då är det inte säkert att det blir så himla bra. Och Daniel Kahneman skriver ju då Tänka snabbt och långsamt boken om när han träffade en jättehögt uppsatt investeringschef på ett finansbolag. Som hade investerat tiotals miljoner dollar. Det är ganska mycket pengar. Och det här är ett tag sedan också som det hände. Så att det var ännu mer pengar då med all inflation vi har haft sista tiden här. Han beslutade sig då för att investera i Ford, biltillverkaren. Och det var efter att man hade varit på besök i en bilmässa. Och han svarade då att ja, men jag tog det här beslutet för att tro mig, de här vet hur man tillverkar en bil. Som var så förtjust i den nya modellen som hade släppt. Och gick på magkänslan. Och egentligen är inte den frågan intressant när du som investerare investerar i massa aktier, utan den enda frågan är ju, är aktien undervärderad eller ej? Det är ju det som är den intressanta frågan, och här har man tagit ett beslut, men jag investerar för att de har tillverkat en bra produkt. Ja, men det kanske var så pass många som visste det sedan innan så att det var en överinvesterad aktie som tappade värde efteråt, och då har han ju egentligen slösat bort hur mycket pengar som helst, och hans jobb går ju egentligen ut på att ta reda på, kommer den aktien öka eller inte öka i värde? Och här är han ju ute, hans roll går ut på att aktien ska öka i värde. Och han handlar aktier då för tiotals miljoner dollar på grund av känslan, det här var en bra produkt. Vilket egentligen är relativt ointressant, för det är inte det som är frågan som ska besvaras. Och det här är affektevristik som man kallar detta då. Att man går på magkänsla, man tar ett beslut. I det här fallet, han gillade bilen, det gör att han tycker om företaget och det gör att han gillar aktier i bolaget. Det här har till och med fått ett eget namn som kallas för stockpicking. Alltså man väljer aktier utifrån företag man gillar, inte utifrån att det egentligen är rätt aktie att investera i. Och det här tror jag vi allihopa gör i alla möjliga typer av beslut man tar när man handlar en produkt, när man köper en dricka, när man väljer mellan två olika drickor med olika logotyper på fast de kanske har samma smak. Öl har ju varit ett sånt experiment som man har testat i massa roliga tv-program. Den stora ölresan när man åkte runt och frågade folk vilken som var deras favoritöl och så gjorde de blindtester och ingen kunde peka ut vilken som var deras favoritöl. En typisk sån här grej. Man gillar ett märke, därför köper man den. Och någonstans landar det här att känslorna spelar en mycket större roll i vår intuition än vad vi kanske egentligen vill tro. Att vi tror att det bara handlar om kunskap, men det kan också vara som så att det är känslor som vi hämtar. När vi i själva fallet kanske borde sitta och resonera lite mer inför ett beslut. Vi var inne på det lite innan, men det här kan ju också leda till det här med när man ska besluta om vem man ska anställa till en roll eller välja till ett förtroendeuppdrag. Att man tar en individ utifrån kompiskap. Det ser vi ju på många olika håll i företag och jag tror fackligt också lite så att man anställer någon för att man gillar någon privat eller personligen sådär. Släkting, alltså vad man kallar nepotism. Man anställer sin bästa kompis eller någon annan för att man gillar den personen. Men det kanske inte är rätt person för just det här, den här rollen. Men det kan också bero på kön, religion. Alltså det finns ju hur mycket som helst som kan påverka vem man anställer. Eller vem man ger en viss roll till. Eller hur man fördelar roller i styrelse. Som det här traditionella. Ja, vi behöver en sekreterare. Och vem i rummet ska vi dela den rollen till? Och så hör man ju ganska ofta att är det en kvinna i styrelsen så är det kvinnan som får styrelse, eller får sekreterarrollen. Det är nog ganska vanligt förekommande. Så ser det ut i våran bilklubb just nu. Vad har vi att säga om det?
Det stämmer. Jag har ingenting mer att säga om det.
Men vi hade en dialog om det här när vi tog det beslutet i styrelsen faktiskt. Att man ändå lyfter det, att det inte är därför som du är vald till sekreterare. Det var vi ju allihopa väldigt noga med. Liksom. Men det hade kunnat vara så att man sitter helt omedvetet och tar ett beslut. Utan i det här fallet handlar det om att vi har en väldigt duktig förtroendeval som man vill bygga på. Och sekreterarrollen är väldigt viktig i den här föreningen. Och vi har en ordförande, vi har en kassör, vi behövde en ny sekreterare och vi vill satsa på den här individen. Och då är det ju rätt. Men om man har tagit det här beslutet på grund av att ja, men det är väl bra att en kvinna har det. Men då behöver man nog tänka ett varv till. För varför då? Vad är det som gör att kvinnor är bättre sekreterare? Eller vad är det som gör att män då skulle vara bättre på de andra rollerna eller på en ordförandeskap? Och det är det här liksom genus handlar om. Vi ska trolla bort det här att vi ska inte ta beslut efter nepotism. Vi ska inte ta beslut efter våra personliga känslor och värderingar. Utan den som är bäst lämpad ska ha möjligheten att ta rätt roll. Och då ska vi inte heller bygga ett samhälle som stöper oss i former från vi små. För då kommer det också se ut så på sikt att ja, men börjar vi att lära alla förskolebarn att män är bättre på det här och kvinnor är bättre på detta eller vita är bättre på detta eller mörkgröna är bättre på detta. Ja, men då, det är klart att det kommer ju också bli så på sikt, för det är det man tränar folk in i. Är det nu så att man liksom har den kunskapen som faktiskt behövs för de här besluten? Men då kan det vara så att intuitionen eller den intuitiva lösningen som kommer, att den sannolikt är riktig, att den är korrekt. Så att Simon Herbert säger så här att intuition gör så gott den kan. Och det tycker jag är lite fint ändå. Att, ja, men den försöker ju faktiskt. Det är inte så att den är till där för att skada sig. Den är ju till för att underlätta. För att vi inte ska behöva lägga jättemycket tankeverksamhet i varje beslut vi tar. Kör vi bil och det tänds röda lampor framför oss. Men ställ dig på bromsen för bilen framför tvärnitar. Då räddar ju intuitionen oss, va? Så det behöver ju inte vara en fara. Det här är ju en överlevnadsinstinkt som kickar igång i oss också. Som är väldigt viktig för oss. Men när vi ska ta ett viktigt logiskt beslut. Exempelvis. Den som har bestämt att det ska vara röda och gröna lampor i trafiken. Då har man ju utgått från de här varningssignalerna. Men man har inte tänkt helt logiskt på kanske de med färgblindhet. Det är ju inte jättesmart, för det är ofta rött och grönt man har svårt att se skillnad på. Och sen har kommit på, men vi använder dem som skillnadslampor liksom.
Vi har i alla fall olika platser på dem.
I alla fall olika platser på dem, så lite har man tänkt till i alla fall.
Jag fick en liten fundering här på när du säger det här liksom att så att man har intuition oavsett om man har massa erfarenhet eller inte. Min bild blev lite så här, ja men det kommer en fråga från företaget. Jag vet hur jag hade velat svara på den, för jag har suttit i flera sådana här förhandlingar innan. Och jag har utbildning på hur det här ska fungera och jag vet hur det här fungerar på din arbetsplats. Och jag vet hur det fungerar på en annan arbetsplats någon annanstans. Men om jag går och ställer samma fråga till en medlem så kommer den förmodligen kanske ha ett annat svar och en annan fundering. Blir det, eller liksom, har de också, är det också intuition så att man behöver inte ha massa erfarenhet?
Nej, men det man alltid någon form av intuition, någonting som säger mig det här, när vi inte försöker specificera varför vi tänker som vi tänker. Det tycker jag är jättebra. Ibland kanske också det kan vara så att vår egen intuition när medlen kommer till med sig, så här, kan vi förhandla in bättre friskvårdsbidrag? Nej, det kan vi inte, säger jag. Du, jag har försökt 40 gånger med det. Och så satt jag i en förhandling här för ett tag sedan och företaget säger så här, vill ni inte ha höjt friskvårdsbidrag? Jag, va? För där har ju min intuition lärt mig att det är nej, det är ingen idé att lyfta den frågan. Mer eller mindre blir det ju intuition eller erfarenhet, vad vi nu vill likna det vid. Och ibland kanske det behövs få in helt nya tankar från andra individer. Och tar vi nu den här frågan då med investeraren som köpte Ford-aktier här. Någonstans bör man ju pausa sig själv och svara när intuitionen kommer där jag vill göra det här. Svara på ursprungsfrågan, bör jag köpa Ford-aktier? Istället för att ställa sig själv frågan som intuitionen gör här. Tycker jag om Ford-aktierna? Eller tycker jag om Ford som märke? Att man liksom behöver någonstans gå ner till ursprungsfrågan. Och vad innebär den här frågan egentligen? Kan vara klokt inför att ta ett beslut. Och det är ofta då som vi kopplar in det här andra formen av tänkandet. System 2. Som vi kommer att prata om en lite djupare form av tänkande. Och det låter så simpelt att säga system 1 och system 2 i hur vi tänker. Och det är därför jag tycker de här teorierna är så himla bra, för att det är inte överkomplicerat. Det är liksom, jag tror han heter Keith Stanovich och Richard West Richard West. Inte att blanda ihop med Richard West på Seco här i Halland. Olika Richard West. Nej, men någonstans så har de gjort det så simpelt. Så simplifierat. För det behöver inte vara så mycket konstigt att kalla saker och ting. Istället för att kalla det kognitiva utvecklingssystem 1. Alltså, men det, så här, det blir onödigt. Så att system 1, system 2 tycker det är väldigt, väldigt bra. Och Daniel Kahneman då, han vill uttrycka sig så här. System 1 är den hemliga anstiftaren till många av de val och bedömningar man gör.
Hemlig säger du?
Ja, men hemlig för att system 1 är lite så här. Det bara går i bakgrunden för oss. För vi tar ju tusentals beslut varje dag. Du åkte bil hit till mig. Du tog hur många beslut som helst i trafiken. Vilken växel ska du i? Vilken radiostation ska du på? Eller vilken låt ska du lyssna på? Var ska du svänga? När ska du använda blinkers? Gasa eller bromsa? Vad är det för mot? Men du har inte tänkt på något av de här besluten antagligen. Kanske vilken radiokanal?
Nej, inte väldigt. Ja, precis. Jag valde låt.
Ja.
Drive valde jag på automatlådan.
Automatlådan, ja, precis. Så enkelt. Men jag vet inte om du var så medveten att du lade i Drive eller om du bara lade i det.
Nej, det gjorde jag nog ganska automatiskt.
Men lite sådär. Så att vi tar ju jättemycket beslut. Så att vi hade ju inte överlevt om vi skulle överväga varje beslut vi tar en hel dag.
Jag har gjort väldigt mycket färre saker.
Vi hade gått in i väggen med en gång, jag lovar. Uff, ska jag... Är det...
Ska jag kliva upp i sängen?
Ja, precis där, redan där. Jag hade sagt nej varje dag.
Det är
dag.
Väl det man funderar på varje dag, eller?
Ja, lite så. Jag brukar skämta om det att mina första timmar varje dag så sitter jag och funderar på, är det verkligen så här samhället ska se ut varje dag? Så morgontrött jag. Men ja.
Man kan jobba kvällsskift om man vill.
Ja, ni morgonmänniskor har verkligen lyckats styra den här jävla världen. Så är det. Det är den liken man menar på i alla fall då. Är att vi har väldigt svårt att tänka statistiskt. Och vi istället har lätt att tänka i associativa banor. Alltså liknelser, orsakssammanband har vi lätt att tänka i. För när man tänker på statistik, då behöver man tänka på väldigt många olika saker på en gång. Och ställa rätt frågor. Och det är system 1 inte så bra skapat för. Han menar på att vi har begränsningar hos vårt intellekt. Jag tycker det är så vackert att säga så på något sätt. För det är lite sårbart på något sätt, lite ärligt så här. Men vi människor, vi har begränsningar i vårt intellekt. Eller man kanske inte
men då
hittat...
måste man ju acceptera det också.
Ja, det tycker jag vi alla behöver göra. Att vi har ju alla begränsningar någonstans i allt vi gör. Liksom, det finns ju ingen sån här ytter, man kan ju inte lyckas med allt som går. Det är ju helt omöjligt. Utan någonstans måste man ju acceptera att men vi har ju jättemycket begränsningar. Det han menar på då är att vi har en överdriven tilltro till det vi tror att vi vet. Samt våran uppenbara oförmåga att fullt ut erkänna vår okunnighet, osäkerhet i den värld vi lever. Och det tycker jag också är så vackert sagt någonstans. För jag tycker att väldigt många tenderar till att vara alldeles för översäkra i sina beslut. Jag tycker om Galenskaperna After Shave när de i någon sketch hade en grupp med människor som skulle tycka till om saker och ting. Och så hade de en som var titeln tvärsäkerhetsansvarig.
Men välkommen i alla fall.
Tack.
Här på min andra sida sitter Tor Svantesson. Du kommer från tankesmedjan Multum där du är tvärsäkerhetsansvarig. Vad betyder det rent konkret?
Jag uttalar mig med absolut tvärsäkerhet i svåra frågor. Det skingrar tvivel, skapar trygghet. Människor är ju väldigt vilsna idag.
Så sant, så är det absolut. Och slutligen har vi Beppe Collin som sitter där. Du är utlandssvensk och jobbar som skatteexpert på Aruba. Vad gör en sån?
Ingenting.
Jag förstår. Men det går bra, eller hur?
Ja.
Du har skrivit man vill driva lite med det här begreppet. Men om vi ska fortsätta den Kahnemans citat så. Vi är benägna att överskatta vår förståelse av världen och att underskatta slumpens betydelse för det som sker. Och det tycker jag också är viktigt. Och ibland ser man kända framgångsrika personer som sitter och säger vem som helst kan lyckas med vad som helst som bara kämpar. Ibland ser man de här som lite mer jordnära säger att jag har haft sån jävla tur. Jag har slitit som ett djur, jag har kämpat som attan, men jag har också haft turen att bli hittad av rätt person eller hamnat på rätt ställe vid rätt tidpunkt och ändå kan se det här att det är inte bara jag som har slitit halva mitt liv för att komma någonstans, för det finns 100 som mig som har slitit lika mycket och lika hårt men inte haft den här sista lilla flyten eller turen. Och den tror jag man ska vara ganska ödmjuk inför och någonstans ha förståelse för inför beslut i allmänhet. Och för att dyka in i det här system 1 och 2 som vi har pratat om. Du ser en man med spända ögonbryn, hopbitna käkben och tänder som visas samtidigt som en näve puttar i luften. Vad säger din känsla här?
När du hör det? Arg.
Någon är arg. Dina ögon eller ditt seende då, vad vi ska kalla det, ihop med dina intuitiva tankar kommer liksom direkt att dra en slutsats att personen är arg. Precis som du säger. Kanske bäst att backa undan. Eller tala lite lugnt. Eller liksom göra de här sakerna som lugnar ner en arg person. Framförallt när man inte vet varför en person är arg. Det är så här, är det en galning som bara ska attackera mig? Har det hänt något? Man har ingen aning. Och det är bäst att kanske få tänka igenom och ha en lugn. Det kanske inte är bäst att gå till attack med en gång. Men det kan också vara så att det är så man reagerar. Att man bara, nu jävlar måste jag gå till attack med en gång. För här kommer det hända någonting. Alltså det är de sätten vi liksom reagerar på i det här läget. Och det här sker helt automatiskt. Och det är inte så att vi behöver koppla in system 2 för att så här, undra vad det här betyder. Vilken konstig min. Varför får jag de här ögonen? Och ögonbrynen är spända och käkbenet och tänderna ser. Och så huttar man näven. Den ser hårt spänd ut den där handen. Alltså. Då är man ju ihjälslagen innan man har hunnit reagera. Va? Så att system 1 räddar ju oss här. Vi ska inte tänka nu att system 1 är någonting dåligt. Det är lätt att tänka sig att system 1 är dåligt, vi drar snabba slutsatser. Nej, men det räddar ju livet på oss ibland. Liksom. Jag lägger handen på en varm spis. Det bränner till smattan. Jag bara drar bort handen. Då ska inte jag stå där och svinvarmt på handen här. Jag är ju asont. Nu smälter min hud. Nu smälter den fast i någonting. Varför gör den det? Ah, det är 120 grader varmt på den plattan där. Ja, men vad borde jag göra? Ska jag rycka bort handen? Nej, men då kan jag sträcka mig. Jag ska nog ta den långsamt. Alltså det är ju inte rimligt att tänka så. Så att systemet svinbra i rätt läge. Nu ska vi göra ett annat experiment då för att se när vi använder system 2. 17 gånger 24.
Jag
känner ingen press här. Vi har kallat dig för livs.
Jag är ingen
miniräknare. Du har också sagt att du är trött just nu.
Ja.
Men nu känner man att systemet löste inte det.
Nej, definitivt.
Definitivt inte, utan det kan till och med bli ett ångest för många när man ställer en sån fråga. Man vill inte känna sig dum när man inte kan svara på den här på rak arm, sådär.
Är det 503? Nej, det kan inte vara 7. Jag har ingen aning, jag orkar
inte. Du orkar inte, du är för trött. Men det är som sagt, man behöver med högsta sannolikhet koppla in system 2, för de flesta har inte lärt sig mattetabellen utantill. Sådär. Men om jag skulle säga 5 gånger 5?
Ja, det är 25.
Ja, det, system 1 klarar av det, för det har vi liksom lärt oss utantill. Men 17 gånger 24, nej, det kommer inte så, utan vi behöver någonstans bli medvetna, anstränga oss och försöka anstränga oss, organiseras för att det ska göras. Och vi kan också se när vi ställer den här frågan till folk att muskler börjar spännas lite granna, blodtrycket kanske stiger, hjärtfrekvensen ökar och pupillerna utvidgas. För det är det som kroppen liksom gör för att kunna engagera sig ordentligt i en fråga.
Det var 408.
408 du sa?
403 eller 407 av någon anledning.
Ja, men, och det var ju ändå väldigt nära. Så att din intuition är ju ändå mycket bättre än min. För jag kan säga att jag är en av de här som bara och så tänker jag så här, nu blir jag är nog sjuk. Jag går hem nu. Så där. Jag gillar inte att behöva räkna matte högt. Så där. Det man kan ha är en uppfattning. Om någon skulle säga så här, det är 40 000. Så skulle jag, nej. Det skulle min intuition klara av. Eller om någon säger, men det är väl 39. Nej, skulle nog min intuition klara av att säga. Men när du säger 400. Någonting. Ja, kanske rimligt. Jo, men det är kanske att min intuition någonstans skulle kunna acceptera det svaret lite snabbt. Sådär. Om du sa det tillräckligt övertygande, det tror jag, definitivt. Då ska jag kunna ta det som en sanning utan att räkna ut. Och det är likadant där, att vi kan ju inte i vilka samtal som helst sitta och räkna ut allting och kontrollera allting. Utan vår intuition någonstans styr ju, och vårt system 1 styr ju ett samtal. Att litar vi på det, men det låter rimligt, det låter rimligt, det låter rimligt. Då har vi pratat jättemycket om hur man kan påverka sånt där påverkansavsnittet vi gjorde. Att om man lägger upp samtal på ett visst sätt så kan man en viss procent styra en person till ett visst beslut. Eller ett sådär. Men system 1 då klarar av att avgöra om ett föremål befinner sig närmare eller längre ifrån ett annat föremål. Tar vi ett exempel där vi tittar ut genom fönstret här. Du ser en gran och lite längre bort ser du en annan gran. Och där är en till gran. Men du ser vilken som är närmst.
Ja, det gör jag.
Vilken är det då?
Den första granen.
Ja, det var rätt. Ja, men det här behöver man liksom inte lägga någon tid på. Men, som vi ska prata lite, det finns ju roliga synvillor. Och det finns ju något museum i Stockholm. Jag ser folk lägger ut massa bilder från ett perspektivmuseum där man målar saker i fel perspektiv. Så blir hjärnan jättelurad. Där man målar någonting som ser väldigt stort ut, litet, och sätter det närmare kameran. Och så ser det ut som att det är långt borta och stort, och så kan man ställa sig bredvid och så ser det ut som att man är jättestor själv. Och så det går ju att lura hjärnan. Det finns ju massa sådana experiment man kan göra som lura hjärnan. För det krävs att vi kopplar in system 2 för att förstå. Men vänta lite, det är något fel på perspektivet här. Det här är en synvilla. Det kommer vi prata lite synvillor och tankevillor kommer vi prata om också. System 1 klarar också av att uppfatta varifrån ett ljud kommer ifrån. Man hör en smäll någonstans, ganska snabbt vänder sig alla om och tittar åt samma håll. Och då får man ju utgå lite från att det är folk som har hörsel på båda öron exempelvis. Jag har ibland svårt för att höra detta eftersom jag har lite grann hörselskador.
Samma med synen då, att du behöver ha två fungerande ögon.
Ja, det hjälper väl för att kunna bedöma saker på avstånd. Mycket. Men jag tror ändå att man klarar av det. Om vi tittar ut här,
ja,
håller för
om vi tittar ut genom ett fönster så absolut.
Så absolut, ja. Avsluta fullständiga ofullständiga meningar. Som exempel som jag säger, skål och...
välkommen.
Det behöver inte du fundera så länge på, utan det kommer naturligt. För det är en känd mening på dig, sådär. Du går på mycket fester.
Jag kanske håller det fester.
Om någon håller upp en hemsk bild så ganska snabbt kan system 1 göra ett ogillande kroppsspråksuttryck, alltså ansiktsuttryck, som visar att du gillar den där bilden. Svaret på frågan 2+2. Uppfatta ovänlighet i någons ton, att man hör på någons röst att det låter inte så trevligt som du säger här. Läsa ord på reklamskyltar eller vägskyltar.
Mm-hmm. Ja, det gör man inte så himla...
Nej, utan det bara sitter där. Du kommer ihåg att Oslo, just det, då skulle jag svängt höger. Eller ännu värre, de här förbannade reklamskyltarna överallt. Så man omedvetet går och sätter i minnet och så undrar man, ja, varför tänker jag på det här idag? Eller varför blir jag sugen på det här? Jo, men antagligen för att du någon gång under dagen har stött på det. Och då fick jag ett så roligt meddelande sen hela vår klubbstyrelse fick det här förut idag på dagen när vi var på jobbet. Så skickade vår sekreterare så här. Jag har funderat på varför jag varit sugen på kladdkaka i typ en veckas tid. Så har han en flik på sin dator där det står kladdk. Ett recept på kladdkaka eller någonting. Jag vet inte vad det är, men det är någon fil som heter det. Eller om det bara är kladd.
Kladdkalkyl.
Så kan det vara, va? Och så har han undrat varför han gått omkring. För sånt här påverkar oss. Jag tycker det är så jävla fantastiskt att vi ändå blir påverkade de här bitarna. För systemet är så jävla bra på att uppfatta saker och ting. Och det här är ju svinbra om vi utgår från att vi är människor, var jägare och samlare. Och man är ute och vandrar. Och så senare på dagen, fan, vi har inget vatten. Ja, men vänta. Jag såg ett vattendrag. Det måste varit här borta vid något berg. Vi går tillbaka och så hittade man här vatten. Så det har ju hjälpt oss att överleva. Men det är också det som man idag nyttjar för att egentligen manipulera oss och påverka oss beslutfattning. Vi klarar av att köra bil på en tom väg. Ni har säkert någon gång, ni som kör bil, suttit och helt plötsligt så lite, oj, hur fan är jag redan här? Man har bara på automatik kört. Har det hänt dig någon gång?
Det händer ganska ofta när man jobbar.
Ja, så kan man bli ganska rädd för sig själv nästan, va?
Hur fan tog man inte jobbet idag? Jag har ingen aning, jag har kört förbi.
Och då får man hoppas att det är för system 1 så att det inte är av andra skäl ni inte minns hur man har kommit till jobbet. Lite orolig blir jag nu när jag hör dig.
Ja, men man var lite trött ibland kanske.
Ett experiment som delikade man med, eller ett experiment, en punkt som man är med, komma på ett starkt drag i schack. Men sen också lagt till, om man har tränat på det.
Ja, för det gör inte
jag. Inte jag heller. Jag kan säga att alla slår nog mig. Tack. Och jag vill inte tro att det är för att jag är ointelligent. Utan jag tror att det har att göra med att jag aldrig spelat schack. I princip. Alltså 10 gånger kanske eller sådär. Så har vi någon där ute som har spelat schack mindre än 10 gånger. Skicka ett mejl så kör vi en utmaning. System 1 kan också känna beskrivningar och saker och ting. Som den här foglig och omtänksam person med sinne för detaljer. Att de flesta tänker att ja, men det här syftar på någon yrkesroll eller yrkestitel liksom, liknande. Så system 1 känner igen saker och ting. Det tar snabba beslut för oss. System 2 däremot då. Det använder vi när vi kräver lite mer uppmärksamhet. Och avbryts när uppmärksamheten avtar. Alltså så att system kopplas in när det behövs. Och sen så avtar det lite. Så vi märker inte när vi kopplar ur system 2. Men det tar lite mer energi för oss. Gör det definitivt. Det kan handla om att man försöker koncentrera sig på en viss röst. En proppfull lokal. Om man sitter i en lokal med jättemycket människor. Det kanske är du och kollegan sitter och viskar om någonting mitt under ett möte. Då kopplar man ofta in system 2. För liksom, nu behöver jag stänga ut alla andra ljud för bara höra den här individen. Spana efter en viss person i en folkmängd. Det lyckades fan jag med. Vi var ett gäng kompisar och kollade på Metallica på Ullevi här för ett tag sedan. Och så var min mamma där, men hon hade inte köpt biljetter i samband med oss. Och hon hade andra biljetter. Och hon ville inte sitta på någon mesig sittplats, utan ha ståplats. Och då satt vi där i publiken och tittade ut. Och så säger någon så här, där är din morsa. Vart då sitter jag? Så sitter jag och tittar på de normala ställena vid ståplats och hittar inte henne. Och så någon som är där borta. Då har hon ju nästan gått längst fram där. Och det är ändå imponerande att på en arena med 60 000 personer så lyckas någon mitt i ett folkhav och skilja ut. Och det är ju verkligen system 2 som krävs för att liksom hitta någon man letar efter i en sån här folkmängd. Det kan också vara att man söker i minnet efter att identifiera oväntade ljud. Alltså vad är det, vad är det som lät där? Någonting som inte är väntat. För system 1 är jättebra på att känna igen saker och ting som man väntar sig ska låta. Men när man sätter sig i en bil och kör och det klonkar i bakvagnen, det är sånt som ska vara där, som alltid är. Så är det
dina bilar.
Det tänker inte jag på. Men så sätter du dig i min bil, så säger du med en gång, men fan, din fjäder är trasig fram. Jaha, säger jag. Ja, just det, redan. Den skulle jag bytt för ett halvår sedan. För det reagerar du på med en gång, för dig är det ett oväntat ljud i situationen att någonting är trasigt. Nu är det framvagnen för vissa här. Men ni förstår principen. Hålla snabbare gångtempo finns med som ett exempel här, än vad man normalt är van vid. Det brukar jag märka att när man är ute och promenerar med någon och ska prata, samtala. Jag har väldigt snabbt gångtempo. Jag har väldigt, väldigt långa ben. Problem att hitta jeans som passar och sådär. Går väldigt, väldigt fort. Och det kan ibland folk störa sig på väldigt mycket. Att de tycker att det är svårt att prata. Och jag tänkte, hur kan det vara svårt att prata? Du är ju inte anförd för att du går så fort. Men det är när man går i fel tempo. Och likadant blir jag nu när vi är ute och promenerar med våra barn. Så går min fru, hallå, nu går ni långt före. Just det, så man sakta in. Och så börjar hon prata med mig. Jag kan inte prata för jag går långsammare än vad jag normalt gör. Och det borde ju inte vara så komplicerat som det faktiskt är. Det är ju två väldigt simpla saker att göra. Men det krävs att vi får koppla in system 2 för att kunna koncentrera oss i samtalet när vi inte har vårt normala gångtempo. Vissa av de här exemplen nu kan man kanske låta löjliga att vi tar upp, men vi kommer lite komma tillbaka till de här och hänvisa tillbaka till de här exemplen som jag tagit upp här nämligen. Men om vi skulle ta fram en bok och säga så här, men räkna under den här sidan hur många gånger bokstaven A finns med på sidan. Det är inget man lätt kan göra. Man kanske kan få uppfattning hur många ord det var som började på bokstaven A, men inte hur många A som var med totalt på sidan. Så där har vi lite som några olika exempel på saker och ting som behövs system 1 eller 2 i för att liksom kunna ta rätt beslut eller uppfatta rätt sak. Och det här kommer vi komma tillbaka till så mycket i den här ledarskapsskolan när vi pratar om kognition, när vi pratar om beslutsfattning, när vi pratar om statistik. Vi kommer tillbaka till system 1 och 2 hur mycket som helst. Så att nu har ni fått en bra genomgång på det. Tänker jag att det här är faktiskt slutet på första delen i det här avsnittet. Så blir det säkert 3, 4, 5, 6, 7 till. Någonstans där.
Några till.
Det är för svårt för min intention här att kunna tala om hur många avsnitt blir det här. Väldigt mycket material, väldigt mycket extra forskning. Jag tycker det här är så otroligt kul att prata om. Och det kan aldrig få stopp på det. Det blir nog en lång föreläsningsserie. Och det kommer vara lite andra avsnitt emellan. Ska vi avsluta med något litet sånt här experiment man kan göra med sina kompisar?
Det får jag nu.
Vi ska göra två. Det ena. Och det är bara att det kommer så sent i avsnittet. Det är The Invisible Gorilla Experiment. Så osynliga gorilla-experimentet. Och vi ska dela ett litet klipp i podden. Det här klippet går ut på att man ska räkna hur många gånger man passar en boll fram och tillbaka till varandra. Och det är två lag. Ett med vita tröjor, ett med svarta tröjor. Beroende på vilket klipp vi delar, eller blåa röda tröjor. Som passar en basketboll till varandra. Så ska man räkna hur många gånger bara det ena laget passar bollen. Och det blir lite svårt eftersom det är många spelare och två bollar samtidigt och sådär. Och nu du som lyssnar på detta, nu förstör jag experimentet för dig fullständigt. Men mitt i det här klippet så kommer det in en person i gorillakostym. Och går in mitt på scen och slår sig på bröstet. Och går iväg och syns överdrivet mycket. Och det är roligt att jag brukar köra det här på kurser jag håller. Och låta deltagarna göra experimentet. Så efteråt frågar man, hur många passningar var det? Och så börjar folk ropa, 23! Nej, det var 24. Åh, nej, du missade den passningen. Och sen frågar jag, hur många såg gorillan? Och då sitter, skulle jag säga, 80%, så överdriver jag inte. Och tittar på mig och säger, vad snackar de för gorilla? Och 20% sitter och skrattar. Så jag har ingen aning hur många passningar det var, men någon kom in i en gorilla. Och det är ganska kul. För då kan vi se den här folks intuitionen om, nej, nu driver du med mig. Jag har ju precis kollat på det här 30 sekunder långa klippet och inte sett en gorilla. Är du dum i huvudet, ser man ju att de tänker när de tittar på en. Men nej, det är en gorilla. För när system 2 är inkopplat och vi fokuserar hårt på en uppgift, då är vi inte lika medvetna vad som händer runt omkring. Och det är också en väldigt bra sak att med sig i huvudet, att vi är inte så jävla smarta som vi tror. Men ändå är vi väldigt smarta. Det är inte många andra djur som har podcast som handlar om arbetsrätt och sådär.
Så det är rätt ovanligt.
Lite kanske vad vi vet. Vad vi vet.
Ja, det är sant.
Testa det här gorilla-experimentet. Sätt på klippet för vänner, kära bekanta, barn, föräldrar. vilka som finns i din närhet. Var noga med liksom att nu ska du räkna passningarna här och var noga att du räknar rätt nu, för det är det som är det svåra. Så att de tror att uppgiften verkligen handlar om att räkna. Är man minsta lilla så här, här är något skumt klipp, då kopplar man in system 2 lite mer medvetet och letar efter annat också. Och då ser man den här gorillan garanterat. Vad gör man nu om man vill hjälpa oss att sprida podden?
Då delar man det här på sociala medier. Eller berättar för sina nära och kära och vänner och arbetskamrater och kollegor.
Sätter upp affischer som man kan skriva ut från vår hemsida när man klickar på blandat och delat eller material eller något sånt där.
Och vad heter vår hemsida?
fuckyoupodcast.podbean.com. Och så kan ni också gå in och följa oss överallt, Tim sa. Och då så heter vi Fuck You Podcast.
Och så kan man också bli medlem om man vill hjälpa till att stötta podden.
Hur blir man det då?
Då swishar man sitt namn och sin e-postadress, valfri summa, till nummer 123-09-084-26.
Och hur mycket tycker du man ska swisha?
Alltså, så mycket man tycker är lämpligt.
Mm. Det är det då? 10-20 mille?
Har man det över och inte behöver dem så är det helt okej.
Okay. Ja. Vad skulle vi göra för de pengarna i så fall?
Då gör vi det här på heltid varje dag.
Det gör vi.
Ja.
Vi säger upp oss på jobbet och så i alla fall i ett par års tid så kommer vi driva den här podden. Men inte någon jättelön heller kan jag säga. Utan då jävlar, om ni löser det så jävlar. Men om man är så inte ekonomiskt oberoende och har så mycket pengar så är vi jättetacksamma över en 20-lapp eller en 100-ring eller 200 eller en 500-ring. Det är lite varierande vad folk brukar swisha in. För det är, allting går till poddverksamhet. Än så länge har ingen av oss tagit ut en enda krona för att spela in de här avsnitten, utan det har gått till utrustning, podd, vad heter det? Våran server, och vi har också lagt upp så att den ska betalas av på ett par år så att podden kommer ligga kvar även om vi blir ihjälkörda av en spårvagn eller något annat. Ja, och lite resor, och så brukar vi bjuda vissa gäster på en lunch när de är med och spelar in. Och det blir inga sådana lyxluncher, men när någon har tagit ledigt från jobbet i 3-4 timmar för att spela in ett avsnitt så brukar vi se till att de får äta oftast en skål med pasta. Eller någonting annat i närheten av Folkets hus eller varför vi nu är och spelar in. Så vet ni det. Hjälp oss att sprida och dela. Så hörs vi.
Ha det gött. What's the big fucking deal? What the fuck are we doing here?